börjar. Käre uppstående frälsare, kom och lär oss att förstå skriften, det som vi behöver förstå, angående berättelsen om hur det gick till när du uppstod ur graven. Amen. Det här föredraget är inte egentligen ett förberett föredrag, utan det blev lite extempore det här, med en bokpresentation närmast. Den bok som jag tänker på och som jag kommer att hänvisa till, referera en del ur, är skriven av en tysk. Ja, han var väl en präst, en luthersk präst, Karsten Bürgener. Han var till att börja med bibelkritisk. Han var alltså det som vi brukar kalla liberalteolog. Och han hade uppfattat det som många liberaler påstod, och som ju är väldigt vanligt så här i påsktid, när man kommer fram med påståenden om att det måste vara en hel massa legender det här som evangelierna presenterar, eftersom det är så motsägelsefulla. Bürgener, han tyckte att han ville börja undersöka de här berättelserna och jämföra dem med varann. Undan för undan när han forskade, så började han märka att de själva verket inte motsäger varann. Men han var fortfarande kritisk till en del som Bibeln framställer och menar att det finns en del fel. Första upplagan av den här boken, den kom till på 60-talet. Han skriver en efterskrift att det är en hel del som han beklagar. Han skriver: när jag lämnade universitetet 1963 trodde jag visserligen allt som kyrkan sammanställt som kristen grundsanning i den apostoliska trosbekännelsen. Men vid sidan därav hade jag dock i många avseenden ett kritiskt förhållande till den heliga skrift. Och när han började undersöka, så blev hans förtroende allt starkare för skriften. Då han skrev den här boken på 60-talet, så då fanns det alltså en del rester ännu av bibelkritik. Men när han skrev den här efterskriften 1985, det var väl den tredje upplagan, då ångrar han en del av de ställen som han har skrivit och menar att nu idag så har han ett fullt förtroende för skriften. Han ville lämna kvar de här ställena i alla fall i boken med den anmärkning och vissa anmärkningar, för att läsarna ska kunna se hur man efterhand kan komma fram till att Bibeln verkligen håller i alla stycken, även om man har varit kritisk mot den tidigare. Och han skriver: under tiden har mitt förtroende för Bibeln blivit absolut. Och sen skriver han om påskberättelserna, som har varit hans huvudintresse. Påskberättelserna i Nya testamentet kan utan svårighet nästan helt bringas i överensstämmelse med varandra. Nästan helt. Det finns vissa ställen som han nu ännu inte riktigt förstår. Han skriver i början i förordet att nästan allt vad som skrivs i evangelierna om Jesu uppståndelse påstås vara motsägelsefullt. Nästan allt. Där finns olikheter i tidpunkten när kvinnorna tillreder smörjelseoljan. Var det på dagen före sabbaten, alltså just när Jesus hade dött, eller var det på påskmorgonen, var det på kvällen innan? Det är olika antal personer, olika antal änglar. Änglarna framför olika budskap. Och det är olika uppgifter om kvinnorna faktiskt berättar om den tomma graven eller inte. Han skriver så här: man brukar säga att om vittnen är helt samstämmiga, så mister de trovärdigheten. Då är det ett tecken på att de inbördes har jämkat sina berättelser. Om Lukas står det att han noggrant har tagit reda på allting från början. noggrant. Hur kan det då vara så att han inte känner till de rätta berättelserna, vad som verkligen har skett? Johannes skrev sitt evangelium mycket senare. Han avviker ju på många sätt från synoptikerna Matteus, Markus och Lukas. Men det är nästan omöjligt att tänka sig att en sån som Johannes inte skulle ha känt till de här tidigare skrifterna. Så att han inte skulle ha upptäckt att han skriver annorlunda än vad de gjorde. Vad är det då som gör att det kan verka så motsägelsefulla? Bürgener tar fram fyra principer som vi behöver känna till för att kunna förstå de här texterna. Det är tolkningsnycklar på sätt och vis. Det grundar sig på att man tänkte annorlunda på Jesu tid. Deras tankegångar är inte sådana som vi har idag. Den första principen, det är den juridiska principen om två eller tre vittnen. Och det här gör att de ibland utelämnar en del vittnen, för två eller tre är tillräckligt. Sen var det den omständigheten att kvinnor inte fick vittna. Det gör bland annat att Paulus inte nämner kvinnornas vittnesbörd i första Korintierbrevets 15 kapitel. För om han skulle ha tagit det så skulle han direkt ha fått påpekandet att du har sådana som inte får vittna. Det är inga riktiga vittnen du tar. Därför lämnar han bort det. Sen finns det till exempel i Johannes. Han säger i 21 kapitlet vers 14 att Jesus uppenbarar sig en tredje gång. Han tar upp tre gånger när Jesus uppenbarar sig. Men Jesus hade uppenbarat sig många gånger. Så det var inte liksom definitivt att det var den tredje gången. Men det var tre gånger av det som Johannes tar fram. För att det ska vara tre vittnens utsago. Det här behöver man förstå. Han tog inte heller Maria med i den uppräkningen. Den andra principen, det är de ofullständiga personuppgifternas problem. Evangelisterna berättar om centrala personer. Säger man ingenting om de andra. Och när en berättar om en central person och har ett intresse på ett håll, så utelämnar man de personer som tas upp i ett annat evangelium. Lukas, han var mån om att framhålla kvinnor i många olika sammanhang. Men han nämner inte att Maria såg Jesus. För honom så var det andra saker som då var väsentligt. Johannes fokuserar på Maria. Han nämner bara henne i den text som vi gick igenom i predikan. Bara Maria. Och så talar han sen om Petrus, Johannes och Thomas. Ingenting om de andra. Det här är också en sak som gör att vi kan uppleva det som ett problem att man ibland talar om att det var en ängel som visade sig. På ett annat ställe två änglar. Det är någon som har sagt, om det fanns två änglar så fanns det säkert också en ängel. Det vill säga, om man ser två människor och sen talar bara om den ena, vad är det för fel i det? Men de som vill se problem, så ser problem i sånt här. Det här hör till den principen att man fokuserar på det väsentliga. Och sen har han en tredje princip. Man använder ett kollektivt uttryckssätt. Man talar till exempel om de tolv. Också då när Judas hade lämnat gruppen, så var de fortfarande de tolv. Fastän de var elva. Det här är ett judiskt uttryckssätt som vi inte tycker om därför att vi vill vara exakta och säga precis hur många det var. Det var inte så exakta. Och sen är det en fjärde princip. Man är inte så noga med att beskriva allt i tur och ordning. Man lägger in det när man ser att här behöver jag säga det här, även om det inte skedde precis i tidsföljd. Det finns många exempel på det här. Jag ska ta några exempel från den här boken så småningom. Lukas är nog ganska långt ett undantag här. För han säger också i upptakten, i förordet i sitt evangelium, att han har noga tagit reda på allt i tur och ordning. Framställer det i ordningsföljd. som sker. Men Matteus har alldeles tydligt grupperat vad Jesus undervisar, vad han gjorde i grupper, 7 eller 10 i varje grupp. Det var typiskt för Matteus, enligt judarnas sätt att betona just siffergrupper. Vi ska ta några exempel på hur det här kan förklara vissa problem. Först kvinnorna på väg till graven, som ibland var en, ibland var två, ibland flera. I Lukas evangeliet så talas det om en stor skara kvinnor. Stor vet jag inte, men åtminstone 6 förstår man. Om man jämför Matteus, Markus och Lukas så blir det 6. Och Lukas säger så här: men kvinnorna som följt honom från Galileen hade kommit med och såg graven och hur hans kropp lades där. Och det var de här kvinnorna också som upptäckte graven, att den var tom på söndagsmorgonen. Och han säger i 24 kapitlet så här: Maria från Magdala och Johanna och Maria Jakobs moder. Eller det står bara Maria Jakobs. Men man förstår att det var då Maria Jakobs mor. Och de övriga som var med dem talade om detta för apostlarna. Och de övriga. Alltså här nämns Maria från Magdala, Johanna och Maria Jakobs mor. 3 kvinnor. Och så nämns också övriga som var med, som talade om det här för apostlarna. Alltså ganska många. Lukas berättar i många sammanhang om kvinnor som var med. Och man kan ju jämföra också Lukas födelseberättelse med Matteus. Det är ganska intressant skillnad. Och så brukar man kritisera hos Markus, som vi hörde som evangelietext, då de sa till varandra: vem ska vältra bort stenen från dörren till graven åt oss? Liberalteologerna har sagt att det här är ju orimligt, att de först då på morgon när de går till graven kommer att tänka på att det är en stor sten framför. Hur ska de få bort den? Precis som om det här skulle ha varit ett uttryck för att de tänkte just då: vem ska vältra bort den här stenen? Det är en som säger att kvinnorna först när de var på väg kom att tänka på att de egentligen behövde hjälp för att vältra bort stenen och komma in i graven, förråder ett mer än tillåtligt mått av tanklöshet. Det är hård kritik det här. Men problemet är ju här inte så stort om man tänker på att evangelisterna lägger in en aktuell sak just då när det är aktuellt. Alltså de har säkerligen funderat på det tidigare. Det var inte då först när de var på väg som de frågade sig, utan det hade varit ett problem i deras tankevärld. Att det är en stor sten där framför, hur ska vi göra? Och Markus lägger in den just då i den här texten. Det är på samma sätt som när Emmaus lärjungarna diskutera med varandra om allt vad som hade hänt. Var det då först när de gick där på vägen som de började diskutera det? Nej, de hade varit uppfyllda av det hela dagen, ända från långfredagen, hur det kan ha kommit sig det här. Och då säger Lukas att då när de gick på vägen så talade de med varandra om det här. Lukas placerar in det just där. Det var alltså många kvinnor som gick. Johannes talar bara om Maria, att Maria från Magdala gick. Så står det, medan det ännu var mörkt så gick de. Och en annan säger att det var i solen, när solen gick upp. Och när solen går upp så är det ju inte mörkt mera. Men om man känner till hur kort skymningstiden är i de här länderna, att det blir relativt snabbt ljust på samma sätt som det blir ganska snabbt mörkt. Så då förstår man ju att när de är på väg så är det mörkt. De är på väg. Det tar en god stund innan de är där. Under den tiden så hinner det ljusna. Och de har beräknat så att när de kommer fram till graven så ska det redan vara ljust. Då när de kommer till graven så går solen upp. Lite omtänksamhet så förklarar sådana saker. Man behöver inte säga att det är direkt en motsägelse när det på ett ställe står att det var mörkt och på det andra stället står att solen gick upp. Sen det här om kronologin, att man inte hade exakt kronologi. Markus, han säger så här om hur kvinnorna upptäckte den öppna graven och möter ängeln. De kom till graven mycket tidigt den första dagen i veckan vid soluppgången och de sa till varandra, vem ska vältra bort stenen åt oss från ingången till graven? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortvältad. Den var ju mycket stor. Och när de gick in i graven fick de se en ung man sitta på högra sidan, klädd i en lång vit dräkt. En ängel, som sagt, Lukas berättar om två änglar. Men hur stämmer det då med det som vi har gått igenom hos Johannes? Att Maria kommer, men springer iväg och kommer till Petrus och Johannes. Och de springer i sin tur till graven. Och de upptäcker att den var tom. Och de ser inga änglar. Utan efter att de har upptäckt bindlarna, så då går de därifrån. Då verkar det ju precis som om det är olika händelser. I ena händelsen så kommer kvinnorna, ser en ängel i graven. Och ängeln talar till dem. På andra stället så kommer Maria och springer bort och så kommer Petrus och Johannes. Inga änglar i det skedet. Det är ju förklarligt med att man inte berättar om exakt samma tid. Maria nämns som en av kvinnorna som kommer till graven. Hon blir utom sig, springer iväg och så träffar hon Petrus som tar med sig Johannes. Hon är ännu förvirrad och efter en stund kanske hon börjar fundera, hon ska gå tillbaka till graven. Men hon går inte samma väg, Petrus och Johannes har redan hunnit vara där och de kommer därifrån. Och så träffar hon de här kvinnorna som kanske sannolikt också är ganska vimsiga. Vad är det egentligen som har hänt? Och så går de tillbaka och så möter de ängeln. Efter det här så blir Maria ensam där. Så står det ju i Johannes från 20 kapitel från 11 att Maria stod och grät utanför graven. Och då kommer det en man som hon tror är trädgårdsmästaren och frågar var har de lagt honom? De har fört bort min herre. Då är de andra kvinnorna antagligen lite borta då, eller kanske de står där med, men mera sannolikt att det har gått därifrån redan. Det här kan ju vara en eller två eller tre timmar efter den där första besöket. Det är inte alls nödvändigt att allt det där skedde precis i den tidsföljd som det beskrivs. Att Johannes berättar om det här att Maria stod och grät, det behöver inte betyda att det var nästa minut. Utan efter två timmar eller tre timmar. Och då stod Maria där och då mötte Jesus henne. Och då sa han Maria. Och då kände hon igen honom. Hon kände inte igen honom först. Det här är alltså den principen som Bürgener betonar. Att allt beskrivs inte i tur och ordning. Utan man tar fram det som man just behöver och vill nämna om. Och det behöver inte alls vara motsägelsefullt mot det där andra. Vi ska ta en annan sak. Jo, jag ska ta det som Bürgener också tar som bevis för att man använder just en sån metod. Det är till exempel när Jesus går till Lazarus, när Lazarus har dött. Då säger Johannes så här. Då kom Jesus och fann honom liggande redan 4 dygn i graven. Men Betania låg nära Jerusalem ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit till Marta och Maria för att trösta dem för deras broder. När nu Marta fick höra att Jesus kommit gick hon och mötte honom. Man uppfattade på det sättet här att de går till graven förrän Marta går och möter Jesus. Men ingalunda var det så, utan Johannes nämner sakerna lite i annan ordning än det som faktiskt sker. eller det som vi ska uppfatta som den rätta ordningen. När Jesus kommer till Nain och uppväcker änkans son, står det i Lukas så här. Det hände därefter att han gick in i en stad vid namn Nain, och hans lärjungar gick med och mycket folk. Men när han var nära stadsporten, se då bar man ut en död. Först står det, Jesus gick in i Nain. I följande mening, när han var nära stadsporten. Det är alltså den här första beskrivningen, att han gick in i en stad vid namn Nain. Det är som en övergripande beskrivning, att det här händer när han går till Nain. Och sen beskrivs då exakt platsen när han kom nära stadsporten där utanför. Då kom man ut genom stadsporten med en död. Det är ett annorlunda språk än vi är vana med. Vi skulle ha sagt så här. Det hände därefter att Jesus besökte Nain. Och innan han ännu hade hunnit in i staden, då han var utanför stadsporten, då mötte han det här. Men Lukas säger att han gick in i en stad. Han tar det redan där. Sen tar han flera exempel också från Gamla testamentet. Där det till exempel är märkligt att Abraham verkar att hugga veden och la den på Isak efter att han hade lastat sin åsna. Vi ska se om det är någonting. Nej, jag tror jag hoppar över det här. Sen det här med när Jesus sa åt sina lärjungar att de ska gå till Galileen. Det är en sak som har förundrat många. Det kan jag ta ännu som ett exempel. I Lukas, det här är Markus och Matteus som säger så här, främst Markus. När de hade stigit ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de sett innan människosonen uppstått från de döda. Det här var på förklaringsberget. De fäste sig vid hans ord och talade med varandra om vad som menades med uppståndelsen från de döda. Vilket berg? Man vet inte exakt vilket berg det är. Men det här berget så kan man koppla samman med Petrus skriver om det heliga berget. Och sen, vi ska se om jag har tappat bort det där stället, då han beskriver att, eller ger order att de ska gå till ett berg i Galileen. I Markus skrivs det också så här, ni ska alla ta anstöt till det skrivet, jag ska slå herden och fåren ska förskingras, men när jag har blivit uppväckt ska jag gå före er till Galileen. När jag har blivit uppväckt ska jag gå före er till Galileen. I Matteus 28, jag vill ta Markus 16 före. Gå bort, säg till hans lärjungar och till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt. Och i Matteus 28, de 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg som Jesus hade anbefallt. Vilket berg? Det står ingenting var. Det står inte när de gick till det där berget. Och vad gjorde de där? Det var sannolikt där som Jesus uppenbarade sig för den stora skara, mer än 500 bröder på en gång, som Paulus nämner i första Korintierbrevet 15. Berget kan vi anknyta till det här som jag först läste om det heliga berget, där Jesus också berättade om sin uppståndelse för sina lärjungar, förklaringsberget. Förr har man trott att det var Tabor, medan man kanske snarare nu menar att det var Hermonsberg, väldigt högt berg norr om Genesarets sjö. Golanhöjderna känner vi ju till. Att berget inte nämns, eller det nämns inte exakt var de, när de mötte honom där, det kan ha att göra med att det var så farligt för lärjungarna. De gömde sig ju för överste prästen och de skriftlärda. De var rädda. Men de måste ju ha gett bud på något sätt åt Jesu lärjungar som hade spritt sig och var runt om på olika ställen. Nu vill Jesus att vi ska samlas på ett berg i Galileen. Och det berg som då var naturligt, så det var det berg som man hade hört många gånger om hur Jesus uppenbarade sig där tillsammans med Mose och Elia. Det hade de säkert hört om. Det var på något sätt så var det ett kännetecken. Samlas vi någonstans, då gör vi det på det berget. Då förstod de det. Han ska gå före till Galileen. Okej, då går vi upp på det där berget och väntar på honom där. Det kan vara en möjlighet, det står inte. Men det kan vara en möjlighet. Men då ska vi fråga. Hur kommer det då sig att Johannes berättar. De var på påskdagens kväll samlade i Jerusalem. Nu står det inte var de var samlade. Det står så här. I 20 Johannes 20 vers 19. På kvällen samma dag den första veckodagen var Jerusalem. Förlåt, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Nu hade ju Emmaus lärjungarna kommit dit och träffat dem. De kan inte ha varit långt borta. De var nog i Jerusalem här. Men hur var det sen nästa söndag? Thomas var inte med här. Och det står sen i vers 26. 8 dagar därefter samlade hans lärjungar igen där inne. Och Thomas var med ibland dem. Vi får ju tydligt den uppfattningen att det är samma ställe, den där övre salen, antagligen där de hade ätit påskmåltiden. Men grundtexten säger inte där inne, utan det säger bara att de var inne. De var inne, inlåsta. Men var var de inlåsta? Byrgerna menar, de var i Galileen. Jesus hade sagt också via kvinnorna, hälsa hans lärjungar, de ska gå till Galileen. Och Jesus hade sagt åt dem, jag ska gå före er till Galileen. De kunde ju inte, de for ingenstans den där söndagen eftersom de var inne i den där övre salen. Men kanske då måndagen efteråt. De behövde en 2-3 dagar, kanske 3 dagar på sig att gå till Galileen. På 8:e dagen, det vill säga söndag kväll, var de återsamlade. Efter det här, någon gång, kanske ännu en vecka senare, samlades de på det här berget. Då hade det redan funnits tid att skicka bud till Jesu lärjungar att de kunde strömma till i hemlighet. Man ville ju inte att de judiska ledarna skulle veta om det här. Och så samlades man och Jesus uppenbarade sig för dem där. Han gav inte missionsbefallningen, det var först senare. Men han undervisade dem och var med dem. Efter det här tillfället, eller i trakten av det här, så uppenbarade sig Jesus för den vid Galileiska sjön. De gick ju och fiskade tillbaks, hans lärjungar. Och så berättas det om fiskafänget som liknade det där som Lukas berättar om i 5:e kapitlet när Petrus hade kallats. Och där ger han sin upprättelse åt Petrus. 3 gånger var en herde för mina får. Och där berättar han om att eller där finns händelsen om Johannes, att den sägnen kom ut att denne lärjunge aldrig skulle dö, som finns i Johannes 21. Det här var då den här mellantiden. Men Jesus hade sagt att de ska gå till Jerusalem. Och de var motvilliga, det verkar så. Vi ska se om jag hittar det där stället som han citerar. 102 i boken. I Lukas 24 heter det så här. I Jerusalem ska ni börja och ni ska vittna om allt detta. Och se, jag vill sända över er vad min fader har utlovat. Men ni ska stanna kvar i staden till dess ni blir beklädda med kraft från höjden. Lukas har alltså inte berättat om de här händelserna i Galileen, utan han koncentrerar sig på det som sker i Jerusalem. Och att det var motvilligt menar Byrgener beror på att det var så farligt för dem. Så det gick mot slutet av den här tiden, en kort tid innan Jesus skilde sig från den på Oljeberget, så gick de tillbaka till Jerusalem. När vi läser Lukas så får vi det intrycket att de aldrig har varit i Galileen. Det beror på de felande tidsuppgifternas metod, som han kallade. Han berättar inte om allt. Sen har vi ytterligare en sak som jag ska avsluta med. Det är att kvinnorna får i uppdrag att framföra ett budskap till lärjungarna. Men på ett ställe så står det, de sa inte ett ord. De sa ingenting om det här. På ett annat ställe står det att de berättar för lärjungarna vad de hade varit med om. Och det där, det beror enligt Bürgener på att man uttrycker sig på lite olika sätt. Det att de inte sa ett ord uttrycker det att de inte hade sagt någonting om en viss sak. Men nu hade de berättat i allmänhet. Jag borde ha hittat det där exemplet på dem så det ska bli tydligare. I Lukas 24 står det, de gick vidare från graven och talade om allt detta för apostlarna. Allt detta. I Markus 16 står det, de flydde från graven ty fruktan och förskräckelse hade kommit över dem. Och de sa ingenting till någon ty de var rädda. Helt emot, tvärt emot varann. De sa ingenting till någon, säger Markus. Lukas säger, de talade om allt detta för apostlarna. För det första så ska vi ju förstå av det här att det kan hända mycket väl att de först inte sa någonting. Men senare berättade allting. Då är det ingen motsägelse. Eller att de sa ingenting till något står för att de sa inte det som änglarna hade sagt åt dem att de ska säga. Jag ska ta lite sammanhang här, Markus 16. Vers 8. Gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han ska gå före er till Galileen och där ska ni få se honom så som han har sagt er. Och efter det så står det, då gick de ut och flydde bort från graven. Ty bävan och bestörtning hade kommit över dem och de sa ingenting till någon därför att de fruktade. Det kan mycket väl skrivas så här för, av en jude att de sa ingenting om de inte hade sagt att han ska gå före er till Galileen. De hade berättat om den tomma graven, men de hade inte sagt att han ska gå före till Galileen. Då kunde Markus mycket väl ha uttryckt det så. De sa ingenting. Men senare kan de ha sagt det. Det är mycket intressant att följa med när Bürgener går igenom de här sakerna. Och mycket viktigt också att vi vet att det här ordet som vi har fått i skriften inte är hopplöst, motsägelsefullt, oriktigt, lögnaktigt rent av. Eller med ett snällare språk, att det är legender som då förstås inte mer har någonting annat än lite av sanningen. En kärnasanning, men som egentligen är utbroderad på en massa sätt. Det är tryggt att veta att vi har en fast bevisning. Vi har skriften, redan gamla testamentets bevisning att han ska uppstå. Vi har Nya testamentets vittnen som har gett oss vittnesbördet. Och det som vi har läst, det räcker till för oss. Även om inte allting går att kronologiskt lägga ihop steg för steg, punkt för punkt. Där stannar vi och så ska vi ännu tacka Herren. Kära Jesus, förlåt oss för att vi så ofta misstror dig och ditt ord. Herre, hjälp oss att ta emot det här allt. Och tack Herre för att du är trofast och sannfärdig. För att du håller dina löften. För att du inte överger oss. Eftersom du har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Tack Herre för att vi har fått ditt ord. Och för att vi har fått förståndsgåvor att också se att det som kritikerna, det som frestelserna, villfarelserna vill få oss att tvivla på, att det ändå inte är ord av bedrägeri och motsägelser, utan att det är ett fast ord, tillräckligt fast, för att vi ska vara förankrade i sanningen om dig. Tack för att du har varit med oss idag, var med oss och hjälp oss också resten av dagen på hemresa för alla som reser. På morgondagens tema, uppståndelsens vittnen. När vi får se hur ditt ord sen gick ut och bar frukt. Herre, vi lämnar oss med allt i dina goda händer. Och ber dig välsigna oss. Amen.